Doug Seegers, har ni lyssnat till honom? Sett han på Gils veranda eller på ett klipp på YouTube eller så? Han var ju här i Evik för ett par veckor sedan. Och jag var och lyssnade på honom faktiskt. Och det var en fantastisk kväll. För att han lyckades förena på något sätt det helt vanliga livets alla perser och alla kriser med att Gud faktiskt är en verklighet. Och att om vi vill behålla livet och om vi vill leva på riktigt så måste vi ge det vidare. Och det är också poängen med den här låten. Jag tyckte också det passade så bra med ett bönetema när han säger att om du verkligen vill hjälpa någon så gå ner på dina knän och be. Och vi måste ge vidare av det som vi har fått. Bönens DNA, vad är det för någonting? Ja, jag ska försöka dela någonting av det. Och jag kopplar det också till det som vi delade på årsmötet och det som vi har tittat på några gånger här, några söndagar. Det sitter också en liten bild här på någon vägg ni kan titta på sen. Det gäller DNA-molekylen. En idé om att vi har några år framöver nu där vi kan få drivas av en god vision om att ge vidare av det som vi har fått. Att ge av det vi har fått och att det är på något sätt är inbyggt i oss, i dig och mig som människa. Att ge av det som vi får, det är verkligen en kristen dygd om du så vill. En människas kallelse. Det är att ge av det som vi får till andra. Och det är det han sjöng om här också, Doug Seegers. När Jesus lämnade oss, eller lämnade lärjungarna, när han hade uppstått, så lämnar han dem ett tydligt uppdrag. Och jag tror att ni får texten här. Jag ska läsa den för er ur Markus 16. Gå ut överallt i världen och förkunna evangeliet för hela skapelsen. Den som tror och blir döpt ska räddas, men den som inte tror ska bli dömd. Dessa tecken ska följa de som tror. I mitt namn ska de driva ut demoner. De ska tala med nya tungomål. De ska ta ormar med sina händer och de ska inte bli skadade om de dricker dödligt gift. Och de ska lägga sina händer på sjuka och göra dem friska. Så Jesus lämnar lärjungarna, den första kristna församlingen, med ett tydligt uppdrag. Gå ut och gör det här. Gå ut och lev det här livet. Det här är ert uppdrag, det är er kallelse. Jag lämnar er nu liksom med samma uppdrag som jag har, det får ni nu. Och i Matteus 10 Jesus tydligen formulerar liksom en Guds rikes princip på något sätt. När han säger till lärjungarna ungefär samma saker som vi läste nu och så slutar han med att säga ge som gåva vad ni har fått som gåva. Ge som gåva vad ni har fått som gåva. Någonting av det tänkte vi som ett tema också för vårat år här i Elimförsamlingen. Det här året 2016. Att ge vidare av det vi har fått. På alla sätt. På alla sätt. Att ge som gåva vad vi har fått som gåva. På något sätt finns det ett inbyggt DNA i den kristna församlingen. Som handlar om att ge vidare det som vi får ta emot. Det är Gud som har lagt ner det här i oss. Det är Gud som någonstans har kallat församlingen till att leva det livet. Skulle vi kunna göra det lite enkelt och säga att DNA handlar om det, dynamisk gudsrelation. N-et handlar om en nära gemenskap med Gud. Och A-et handlar om ett apostoliskt uppdrag. Det ska man kunna säga församlingens DNA. Det här, vänner, lever vi mitt i. Det här har vi fått av Jesus att göra och leva ut. Vad är då bönens DNA då? Ja, det är egentligen samma sak. Alltså i bön kommunicerar vi med den Gud som kallar oss och ger oss uppdraget. Det finns, tror jag, ett bönens DNA också som är tydligt när vi läser Bibelns ord och när vi lever i bönen. Och man kanske skulle kunna förenkla och säga att bönen är dynamisk. I sig själv är den dynamit, bönen. Och dynamisk. Den är växlande, den är mottagande och utgivande. Det är vad bönen är. Och bönen är för det andra nådefull. Den förmedlar nåd i allt det den gör. Om jag ber för någon så förmedlar jag nåd till den människan genom bönens väg. Om jag ber bara i min egen kammare så är det av nåd jag kommer inför Gud. Så är det på grund av den han är. Och det han har gjort som jag kan be. Som jag kan vara där. i hans närhet. Och för det tredje så är bönens DNA också att den är, det finns en auktoritet, en auktoritiv bön där vi får gå Guds ärende. Vi får mandatet att be, att utföra det som Jesus säger att vi ska utföra. Det finns en auktoritet i bön som vi får av Gud själv. Inte något som vi tar oss, men som vi får av nåd. Det här ska jag vilja säga någonting om lite kort. Bönens DNA, inlagt i varje troende, precis som dina och mina celler innehåller en arvsmassa, en DNA-kod fylld av liv som talar om hur du och jag ska fungera, vilka vi är, så finns det i varje människa, varje troende människa, nerlagt ett andens DNA, ett bönens DNA, som säger så här fungerar det med bönen. Det här är meningen att det ska påverka hela ditt och mitt liv som en arvskod, en genetisk kod nedlagd i dig och mig. Och då är frågan, vad är det för miljö som gör att det blir möjligt? Hur kan den här DNA-koden, bönens innersta väsen, få bli känt för dig och mig? Hur kan vi lära oss det? Ja, låt oss börja med den här dynamiten, med det dynamiska i relationen till Gud. För jag tror att det är så att när du och jag tar Gud på fullaste allvar och lyssnar in honom, så är det en dynamisk relation som vi står i. Det är inte statiskt det här med Gud. Alltså, Gud är inte på något sätt någon mekanisk varelse som vi liksom stoppar in en bön i och får ut ett svar ur. Det är inte så att jag lär mig att umgås med någon som alltid fungerar efter ett förutbestämt mönster i varje läge, och det jag alltid vet hur det exakt kommer att avlöpa. Därför att om jag stoppar in den här bönen så får jag ut det här svaret. Så funkar ju inte det. Utan tillsammans med Gud är det en dynamisk relation. Inte en statisk sådan. Utan en växelverkan där Gud väljer att samarbeta med oss. Och det här är intressant, vänner. Därför att då blir det intressant att vara en kristen. Att vara Guds barn. Därför jag får samverka med Gud. Den växelverkan, ett inflöde och ett utflöde hela tiden i relationen med Gud. Vi förmedlar någonting av vem Gud är. Och när Jesus förklarar vår relation med honom och relationen till vårt uppdrag, då tar han bilden från växtriket. Så säger han Johannes 15. Ni är mina vänner om ni gör vad jag befaller er. Jag kallar er inte längre tjänare, ty en tjänare vet inte vad hans herre gör. Jag kallar er vänner därför att jag har fått låtit er veta allt vad jag har hört av min fader. Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt er till att gå ut i världen och bära frukt. Frukt som består. Och då ska fadern ge er vad ni än ber honom om i mitt namn. Detta befaller er, att ni ska älska varandra. Alltså när Jesus tar bilden av relationen med oss, så säger han, jag sänder er ut att bära frukt. Men ni är inte bara tjänare som typ inte vet vad Herren egentligen vill. Han bara säger gå och så ska ni blint lyda. Ni vet inget mer. Jag kallar er vänner, för jag har låtit er veta allt det som Gud min fader har låtit mig veta. Det har ni fått veta. Och nu får ni gå ut och ni får samspela med mig och med fadern i det här uppdraget. Och ni ska bära frukt, frukt som består. Och om ni då ber, när ni bär frukt, så kommer ni att få det ni ber om. När ni ber i mitt namn. Hör ni dynamiken igen? Jesus är ju den som alltid nästan tar levande bilder. Det vill säga, han talar sällan om bara en byggnad eller en bil eller något mekaniskt. Utan ofta han kan prata om byggnader, det gör han faktiskt. Att bygga hus på sand eller på klippan och så vidare. Men han tar alltid bilder som är levande. Som är rörliga, som innehåller någon form av växelverkan. Och det gör han här också. Så när ni lever ut det jag har gett er, då bär ni frukt, och när ni bär frukt, då kan ni be om det ni vill och ni kommer att få det. Vilka löften vi har, vänner. Vilka löften det finns i detta med bön. Och att gå i det som Jesus kallar oss att göra. Och det handlar om att börja där jag är. Det handlar ju inte om att börja någonstans där du inte är. Vi måste ju börja där vi är. Och så kommer Gud att genom sin barmhärtighet och nåd leda dig och mig. Det är en dynamisk relation. Därför att det är en dynamisk Gud vi har att göra med. Och det är också dynamiskt därför att det har med den helige ande att göra, vänner. Det har ni hört många gånger, många pastorer utlägga och många bibelstudier om. Att dynamis, det är samma ord som vi har i dynamit. Och det betyder kraft. Och det vi får av den helige ande, det är kraft till att leva ut det här livet. Till att göra det uppdraget Jesus har sänt oss att göra. Därför är det dynamiskt det vi håller på med. Och sen känner inte du och jag oss alltid så dynamiska, eller hur? Jag gör inte alltid det i alla fall. Utan jag behöver ständigt fylla på det här. Jag behöver alltid komma tillbaka till, okej, Gud, nu har jag gett ut lite för mycket. Jag känner mig ganska tom. Då måste jag få fylla på. Då måste jag få landa i att den här guden, han är intresserad av att samverka och samspela med oss hela tiden. Och därför vill han fylla på, därför vill han ge oss av sitt liv, därför vill han komma oss nära. Så att frukten kan växa, så att frukten kan bestå ut i världen och att vi får se svar också på våra böner. Första pingstdagen, när lärjungarna ber om den helige ande, då står att de alla fylls av helige ande. Och så talar de i tungotal. Men vad säger de i detta tungotal? Jo, de talar om Guds stora gärningar. Och det här är viktigt att se. Jag har använt det här många gånger i olika predikningar. Därför att jag tror att det är så viktigt. Varför? Jo, det är för att när den helige ande, Guds kraft, kommer över en människa, är det inte i första hand för att du och jag ska få lite kul. Eller för att vi ska få se lite häftiga saker. Eller känna oss häftiga. För när vi blir fyllda med Guds ande, då kan vi känna oss häftiga. Så är det. Utan poängen, vänner, är det som står i Apostlagärningarna 2. Att Guds stora gärningar ska höras genom Kristi kropp. Genom Guds barn. Därför fylls vi av dynamit, vänner. För att det vi sen gör och säger, det ska spränga fram Guds rikets liv. Är ni med? Det är därför vi får Guds ande i våra liv. Det är därför vi har Guds ande. För att vi ska kunna gå. Annars så går vi, men det händer inte så mycket. Men om vi går med Guds ande, så kommer Guds rike att bli synligt. De fick ord av anden att tala om Guds stora gärningar. Och det är också intressant att de som var där i Jerusalem just då, de förstod vad lärjungarna sa. Har ni tänkt på det? Det var inte bara ett pladder alltså, utan de förstod. De hörde på sitt eget språk om Guds stora gärningar. En viktig poäng. Den helige ande är alltid ute efter att göra dig och mig mer förståeliga. Inte mindre. Förstå mig rätt nu. Jag tror på tungotalet. Jag tror på att det finns änglatungotal eller språk som vi måste ha Guds andes hjälp för att uttyda och förstå. Absolut. Men vad är poängen med det? Poängen är att du och jag blir tydligare som Guds sändebud och barn i den här världen. Inte otydligare. Inte mer konstiga. Utan mer tydliga. Och det är en viktig, viktig poäng. Det här med Guds kraft till att göra hans gärningar. Och vad är det som händer när lärjungarna möter motstånd? Ja, då ber de i Apostlagärningarna 4. Gud, ge oss frimodighet att förkunna. Alltså tänk vilken dynamik. De backar inte bara tillbaka och säger, Herre, nu möter vi motstånd. Nu är det jobbigt. Nu ger vi upp. Vi fixar inte det här. Ja, de vet vart de måste gå för att det ska fungera. Och de går till den dynamiska levande guden och säger, om det här ska fortsätta måste du ge oss frimodighet att förkunna ditt ord. Och så fylls de av Guds ande i Apostlagärningarna 4. Och så tar de emot av kraften igen. Och igen. Och igen. Och så går de ut och gör Guds stora gärningar synliga. Genom det de gör och det de säger. Guds ande är alltid ute efter att förhärliga namnet Jesus. Alltid ute efter att göra Jesus mer synlig, inte mindre. Så när det blir så att det blir för mycket fokus på oss människor och det vi gör, eller det vi lyckas med, eller det den och den predikanten, eller den och den evangelisten, eller den och den helbrägdagöraren, eller vad du vill, om den blir för stor så att Jesus skyms, då drar sig den helige ande sakta men säkert tillbaka. Därför att poängen för anden är alltid att visa på vem Jesus är. Betyder ju inte att då är alla som är stora evangelister och förkunnare och som utför fantastiska saker, då är de ute i fel ärende. Inte alls det jag säger. Jag tror att det finns många sådana och vi behöver sådana i vår värld också. Men vi behöver framförallt ett Guds folk där varje person förstår att om den helige ande fyller mig, så är det för att jag ska bli tydligare i det som jag har att göra i den här världen. Är ni med? Det är poängen. Och det måste vi alltid ha med oss som en bön. Anden fyller oss med Guds dynamis. Paulus är tydlig i Efeserbrevet, säger att vi ska inte berusa oss med vin, säger han. För där börjar lastbarheten. Eller vad stod det här i en av översättningarna? Vårdslösheten stod det till och med. Det var intressant. Vi blir vårdslösa om vi går under alkoholens påverkan. Så att vi inte har koll på läget. Men om vi har andens påverkan, så gör vi Guds stora gärningar i all enkelhet genom våra liv. Så låt er uppfyllas av anden, står det i Efeserbrevet 6 och 10. Ett pågående, dynamiskt påfyllande av Guds ande, en samverkan mellan Gud och oss. Så det är alltså något som jag inte gör en gång, utan som jag gör ofta återkommande. Gud, fyll mig igen, nu är jag tom. Nu gjorde jag det här och jag känner bara att jag är trött. Jag orkar inte. Jag fixar inte det här. Gud, fyll mig. Kom igen med din helige ande. Och det enda jag kan göra är att ställa mig till förfogande för honom och säga, Herre, fyll mig. Sen får Gud fylla. Det är inte vi som fyller oss själva. Det är inte vi som hittar på. Det är inte vi som börjar göra massa saker. Och så liksom är det så bara. Utan Guds ande fyller. När vi ber om Guds ande, ärligt från våra hjärtan. Och sen får han ta sig de uttryck han vill. Genom dig och mig. Hämta nu styrka hos Herren, Efeserbrevet 6 och 10, av hans oerhörda kraft. Eller Judas brev, men ni mina kära ska bygga ert liv på er allra heligaste tro under bön i den helige ande. Bönen behöver vara född och leva i den helige andes liv. Då är det levande bön. Då är det dynamisk bön. När Guds ande föder bönen i dig och mig. Så vill vi, vänner, behålla det här. Vill vi att bönen ska vara levande, så behöver vi ge ut av det vi får. If you really want to keep it, you have to give it away. Och så är det med helig ande. Så är det med Guds dynamiska relation. Om jag tar emot, är det alltid meningen att jag ska ge ut. Inte för att jag inte ska få känna den sköna känslan och faktiskt äga någonting gott. För jag blir välsignad när jag ger ut. Då får jag verkligen uppleva vad det är med tillfredsställelse i livet. När jag ger ut av det jag får ta emot. Det andra vi ska säga någonting om, det var ju detta med att bönens DNA handlar om en nådefull tjänst inför Gud. Det står om att Jesus var fylld av nåd och sanning. Och det är den Jesus vi följer, vänner. Vi följer inte någon Jesus som stod där bara med piska och sa massa hårda ord. Vi följer den Jesus som klädde sig i nåd. Som är nåd. Som visar nåd. Som står för nåd i alla lägen. Den Jesus följer du och jag. Och vi lär oss i Nya Testamentet att Jesus faktiskt är den största nådegåvan av alla nådegåvor. Hör vad han säger. Ta nästa bild. Om alla dog genom en endas överträdelse, så har nu alla fått del av Guds överflödande nåd. Nådegåvan som bestod i en enda människa, Jesus Kristus. Jesus, vänner, är en nådegåva till oss. Det är den största nådegåvan av alla. Så vill du be om att få en stor och viktig nådegåva, så be att få ha med Jesus att göra. Det är det viktigaste, vänner, vi kan göra. Det är att fyllas av hans person, hans nåd, hans liv. Att hans karaktär får påverka oss. Och när Paulus ska uppmuntra Timoteus, så säger han åt Timoteus: hämta nu styrka i den nåd som finns i Jesus Kristus. Ska vi ta det riktigt rätt? Om du, mitt barn, hämta styrka i den nåd som vi får genom Kristus Jesus. Alltså, var hämtar vi kraften? Var hämtar vi nåden? Hur ska jag kunna förmedla nåd till andra? Hur ska jag kunna vara mer nådefull och mindre dömande? Jo, om Jesus får fylla mig med sin nåd och sitt liv. Om jag håller mig nära Jesus, så kommer jag inte i längden att kunna vara fördömande och dömande. Utan jag kommer att bli nådefull. Jag kommer att kunna visa nåd mot andra, fast jag tycker kanske både det ena och det andra om det sättet de lever eller vad det nu är. Så kommer jag att visa nåd. Därför att Jesus är nådefull. Och bönen bygger på att du och jag förstår vad nåden är för någonting. Hur kan jag annars närma mig Gud? Inte vill Gud ha med en sån som mig att göra. Det är tveksamt om han vill det. Kanske vill ha med dig att göra, men det är tveksamt om han vill ha med mig att göra. Och vad menar jag med det? Jag menar att ingen av oss är värdiga utifrån att vi alla kommer till korta inför Gud. Men i Jesus får vi ta emot nåden. Och där blir vi värdiga genom nåd. Så kan vi närma oss Gud i bön. I Hebreerbrevet står det kapitel 4 om att vi får närma oss nådens tron. Därför att Jesus har vunnit nåd för oss. Så får jag gå in när jag behöver hjälp. Så får jag gå ända längst in. Han tar bilden. Hebreerbrevets författare tar bilden av templet, ni vet. Och det allra heligaste. Vet du, att man inte fick gå in om man inte var överste präst och bara en gång per år. Och det var till och med så att det var så heligt så att man band ett rep runt fotknölarna på den som skulle in i det allra heligaste. För om det var så att han inte var ren tillräckligt och han skulle slås till marken och dö, så skulle man dra ut honom så att ingen annan behövde gå in i det allra heligaste för att hämta den döde. Ja, vi tycker det här är långt ifrån våra liksom tankar om nåd. Men det jag försöker säga är ju att när Jesus kommer och vinner livet för dig och för mig, så blir vi av nåd värdiga att gå ända längst in. Det behövs ingen tråd runt våra fotknölar längre för att dra ut oss om vi skulle falla döda ner. Därför att vi är värdiga av nåd i Jesus. Du får komma som du är. Du får av nåd gå ända längst in och säga: Jesus, jag har ingenting mer att ge. Kan du ge mig ditt liv? Ja, säger han, det vill jag. Du får närma dig den helige själv. Du och jag får komma nära honom av nåd. Därför är bönen ett verktyg där vi alltid närmar oss Gud i nåd. Och där jag kommer av nåd inför honom. Och när jag ber för andra förmedlar jag alltid nåd. Därför blir jag väldigt tveksam när man... Om man någon gång hamnar i ett läge där man känner att här får jag förbön, men förbönen känns bara tung och jobbig och jag går därifrån och jag känner mig inte benådad utan dömd. Då är jag tveksam. Om jag känner mig dömd för att Gud pekar på någonting i mitt liv och säger ett sanningens ord till mig, så är det för att han vill befria mig. Men om jag känner mig dömd, fylld med skam och skuld, men jag kan inte sätta ord på det, jag förstår det inte, jag bara känner mig tyngd, då ska vi vara tveksamma. Därför att bönen inför Guds här, en Guds tron, förmedlar alltid nåd, vänner. Därför det viktigaste vi kan be om, det är att få vara ett nådens redskap för andra runt om oss. När du ber för människor, så ber du att Guds nåd ska få ta över i deras liv. Att Gud ska få visa sin nåd för dem. Att han ska få sätta dem fria. Fylla dem med liv. Att de ska få känna sig förlåtna. Och få nytt liv av nåd. Det är vad bönen förmedlar, vänner. Sen är det mycket kraft i bön. Och ibland är bönen konfrontativ. Ibland måste bönen, i bön får vi i med Guds andes hjälp gå emot det onda och stå upp mot det onda. Och ibland kasta ut det onda. Men det är inget vi gör i egen kraft. Utan bara något vi får av nåd vara med och göra. Därför att Jesus är den han är. Och har vunnit den seger han har gjort. Så bönens källa på något sätt är nåden, vänner. Och sen får vi gåvor av nåd. Och det är så fantastiskt att läsa sådana bibelställer som 1 Petrus 4 till exempel. När han skriver, tjäna varandra var och en med den nådegåva han har fått. Som goda förvaltare av Guds nåd i dess många former. Alltså nåden innehåller så mycket, vänner, så att det finns gåvor till oss alla i den. För att användas och brukas i det i Guds rike. Så att vi får ge ut av det vi får ta emot. Så att vi kan leva i den här dynamiken. Guds nåd kommer och fyller mig och jag ger ut. Guds nåd i dess många former. Och det ser ut på ett sätt i ditt liv och på ett annat sätt i mitt liv. Men det jag kan är att lyfta mig och säga, Herre, jag vill att din nåd fyller mig och tar sig uttryck genom mitt liv. Jag vill vara ett nådens sändebud. Jag vill gå med nåd till andra. Jag vill gå med liv till andra. Jesus, fyll mig med din nåd. Låt mig få ge av din nåd och kraft. Jag har med fler bibelord där, men jag tror vi hoppar dem. Vi får så brukas i nåden på grund av den Jesus är. Jag tror att det finns ett stort bekymmer här för oss. Och det är att vi oftast inte tänker utifrån nåden, utan vi börjar i oss själva och tänker, jag är inte värdig. Jag har inget att komma med. Gud, det är bara du. Och det är ju rätt. Men det är också fel. Därför att är jag fylld av nåd och räddad av nåd, så är jag införlivad i Guds familj, jag är ett Guds barn. Och jag har alla möjligheter att få komma inför Herren i bön. Därför att jag gör det utifrån nåden. Vi borde oftare börja där, vänner. Än att börja med att tänka, jag i mig själv är inte värdig. Ja, det är sant. Men är du frälst av nåd, räddad av nåd, så är du ett Guds barn. Du har barnets rättigheter gentemot din far. Och där är det en jätteviktig sanning. Därför att om vi alltid måste backa tillbaka och börja med att vi är syndare, alltid bara det, då kommer vi inte speciellt långt. Men om vi börjar i att vi är benådade syndare, för det är vi, då fylls vi av tacksamhet. Så fylls vi av längtan. Så fylls vi av att, Herre, kom, använd mig. Låt mig få ge av din nåd till andra. Ja, men just det, hur kan jag göra det? Jo, det kan jag. Jag är Guds barn. Jag har fått det. Det är mitt. Jag får ge det vidare. Det här är en viktig utgångspunkt för oss allihopa. Och nu kommer jag in på kanske det svåraste. Att bön också är auktoritativ. Jag ville göra det till ett, vad blir det? Ett adjektiv. Men det låter så konstigt när man säger så. Men det finns en auktoritet i bön som vi inte alltid använder oss av, tror jag. Och då hoppas jag verkligen att ingen hör nu och tänker direkt, ja just det, nu pratar de om det där svåra och maktfullkomlighet. Auktoritära ledare, finns det något värre? Ledare som tror att det enda de säger är allt det andra behöver höra. Och sen så går de bara och gör som den ledaren säger och inte ifrågasätter. Så funkar det. Det är inte alls det vi pratar om. Vi pratar om en auktoritet som Jesus av nåd har vunnit för oss. Där Jesus har all auktoritet i himmel och på jord. All makt i himmel och på jord. Och att vi av nåd får vara med och tjäna honom innebär att vi har samma möjligheter att bedja i hans auktoritet för att Guds rike och dess, Guds vilja ska få ske. Och det här är ett område som vi, tror jag, allihopa behöver växa i alla fall jag, väldigt mycket. Det är för att jag har så lätt att hamna i detta, att men Jag ber Gud om att möjligen, om han eventuellt vill, göra det och det och det och det. Och så ber jag att han ska göra det. Men det finns tillfällen när vi inte ska be så, utan där vi ska stå upp i den auktoritet som vi har i namnet Jesus och säga, tala ut hans ord och säga, var frisk eller bli helad eller vad det nu är för någonting. Och det här är knepigt för oss. Därför att här famlar vi med våran egen ofullkomlighet. Det är där vi börjar då igen. Och så tänker vi, det är bara Gud som kan. Ja, det är bara Gud som kan. Men han ger oss av sin makt och sin auktoritet. Tänk på vad han gör med lärjungarna i Matteus 10. Det som jag också hade med för någon söndag sen här. Vad är det han gör, Jesus? Han kallar dem till sig. Och så står att han gav dem makt att driva ut demoner. Makten att hela sjuka. Makten att göra allt det där som Jesus själv gjorde. Jesus själv säger dessutom i Johannes, ja, om det var 10 eller 14, nu tappar jag bort mig, 10 tror jag. Så säger han att vi ska göra samma gärningar som Jesus och ännu större. Betyder det att vi ska göra gärningar som Jesus gjorde? Ja, om Jesus säger det så borde det betyda det. Så kan man säkert fundera över tolkningen här och hur kan vi vrida och vända på den där texten så den inte blir allt för utmanande för oss. Men Jesus säger det. Alltså med hans auktoritet så kan vi som Guds barn gå på det mandat han har gett oss och vara med och se människor både helade, upprätta och frälsta. Men inte för att jag är så perfekt eller att du är felfri, utan för att Jesus av nåd har gett oss det här. Och jag tror att det här är en böneform som vi kanske behöver växa i, ta steg i. Där vi behöver inse att ju närmare jag lever Jesus, ju mer får jag uppleva vad det här med auktoritet handlar om. För det handlar i första hand om att jag böjer mig för hans auktoritet. Att jag vet vem som är min ledare. Eller hur? Att jag kan lyda under han som är min herre och mästare. Och då tänker jag, hur många gånger är det som jag inte lyder? Hur många gånger är det inte som Jesus viskar någonting i mitt öra, men jag gör det inte? Så det första för att lära mig att kanske bedja i den auktoritet som jag får gå i, det är att jag lyssnar på han. Det är att jag gör det han säger åt mig att göra. Det är då jag växer. Det är då det händer, också i mitt liv. Det är då jag förstår att ju närmare jag är Jesu hjärta, ju mer kommer jag förstå hans pulsslag och vad han brinner för. Då springer man inte runt och befaller saker och ting hur som helst. Utan då gör man det som man känner att Guds pulsslag, hjärteslag pulserar för. Och då finns det tillfällen, vänner, när vi ska befalla i namnet Jesus. När vi ska säga åt en sjukdom att gå. När vi ska gå emot ondskan därför att det är vårt uppdrag. Och vi ska befalla den att gå. Jag läste om Richard Foster igår för att få lite kött på benen. Har ni läst Richard Foster, När törsten möter källan? Den boken är fantastisk. Vill du lära dig någonting om bön så läs den och Bibeln. Så då räcker det. Och så lever du efter det. Så blir det bra. Han berättade bland annat om hur han vid ett tillfälle, hans son hade så otroligt många öroninflammationer. Och det här handlar alltså om, han pratar om auktoritativ bön då. Alltså auktoriteten i namnet Jesus. Och vi har fått att använda det här på massa olika sätt. Och den här sonen skriker och skriker och det mitt i natten. Och han har bett och han har sagt till Gud, men Gud, nu tack för att du lär mig tålamod. Tack för att nu har jag bett här och nu, och han har skriker och skriker. Jag förstår att han har ont, men nu får det räcka. Och så känner han bara, du ska befalla det här att gå. I Jesu namn. Och han säger bara, sluta nu i Jesu namn. Och omgående tystnar pojken och somnar i hans famn. Och dagen efter så är det här utläkt och det finns ingenting kvar av öroninflammationen. Och så tar han det som ett exempel på om vi lyssnar, om vi urskiljer, om vi hör Guds röst. När Gud säger att vi ska göra så, då gör vi det i lydnad. Då kommer vi att se också Guds rike komma. Bönen är dynamisk, vänner. Och bönen bygger på nåden i ditt och mitt liv. Och bön är också auktoritativ. Den har en auktoritet från himmelen, där himmelen landar på jorden när du och jag uttalar namnet Jesus. Låt oss be om att få växa i det här. Och till sist, Hur skapar man en sån miljö? Arv är ju en sak, det vet du, det vet jag. Arv är ju en sak. Jag kan ha ärvt någonting av mina föräldrar som ligger latent där i mitt liv och liksom väntar på att få blomma ut. Men arv är en sak. Det måste finnas rätt miljö också för att det här ska bli verklighet. Så hur skapar vi, vänner? Hur kan vi hjälpas åt i en församling att ha en sån kvalitet på miljön där vi får fyllas av Guds ande och Guds liv och där vi hela tiden kan andas in och andas ut. Där vi kan ta emot och ge ut. Där Guds rike blir naturligt för oss att tänka mer av Guds rike. Vi ber ju i Fader vår om det. Vi ska be om några minuter här vid nattvardsbordet om att Guds rike ska komma. Varför ber vi det? Jo, vi ber om det därför att vi tror att Guds församling är kallad att leva ut Guds rike här och nu. Och vi ber om det för att en dag kommer Jesus och fullbordar Guds rike. Men fram till dess har vi ett uppdrag. Och vi står med i Guds rikes livet och Guds rikes herravälde. Och där får vi vara med och regera tillsammans med Jesus. Hur skapar vi en sån miljö? Jag tror att Gud av nåd låter oss få vara med och skapa den. Jag tror att vi alla är med och drar vårt strå till stacken här. När vi ber, när vi förstår det här, vad Gud kallar oss till att göra. Då får vi upptäcka, ju mer vi gör det, ju mer vi går, ju mer vi ber, ju mer får vi se. Och ju mer du och jag sätter ut fötterna och vågar pröva, så får vi också se att det håller. För Jesus är inte sen att visa att han håller sina löften. Det är ofta vi som är lite sena att liksom verkligen pröva löftena. Så låt oss gå tillsammans, vänner. Och inte i någon kramp, och inte i någon liksom, utan i en väldigt avslappnad känsla av att vi är benådade barn. Vår far älskar oss över allting annat, vänner. Finns ingen som älskar oss så mycket. Och det finns ingen som vet exakt så tydligt vad du behöver just nu som han vet. Han skulle aldrig överhuvudtaget vara intresserad av att tvinga dig till någonting som du inte är redo för. Men han kan säga saker till dig. Han kan trycka på knappar i ditt liv och säga, det här skulle du behöva ta och göra ett steg i. Det här skulle du behöva sträcka dig ut efter. Lyssna på det och gå. Så ska Herren fylla på i ditt liv också. Vi ber tillsammans. Jesus, hjälp oss att inte i det här hamna i någon form av prestationsångest, Jesus. Utan att vi hela tiden får förstå att du fyller på med ditt liv, din kraft och din nåd. Det är ingenting annat som vi kan ösa ur. Det är bara den källan vi kan gå till, Jesus. Det är du, Herre. Det är att gå till dig. Att hålla oss ännu närmare dig så att vi förstår vad detta med bön är för någonting. Detta mottagande och utgivande. Jesus, lär oss att bedja. Lär oss att gå. Lär oss att agera på det vi tror på, Jesus. Så att vi får se ditt rike komma. Tack för att du är här i den här gudstjänsten. Var med oss i nattvarden, Herre. Kom nära oss, Jesus. Tala till oss, Herre. Fyll oss med din ande. Sänd oss ut, Herre, att göra det som du har sagt åt oss att göra. Amen.